Björn, jag har ett dilemma. Jag behöver din hjälp här.
Det är skönt att du i vissa tillfällen går till människor för hjälp och inte bara AI-tjänster.
Det handlar ju faktiskt om AI-tjänster dock.
Såklart.
Men i helgen så jag och min fru, som många andra svenskar tror jag, fixa i trädgården, plantera om växter, håller på med sånt. Och vi kan ju väldigt lite om det. Däremot kan ju våra kära chattbottar ganska mycket. Så det visade sig att jag fick helt bra hjälp av Gemini som jag hade då på telefonen. Att det kunde liksom ta en bild, vad tycker du vi ska göra i rabatten här, och få ganska bra svar.
Men alltså på nivån, är detta ogräs eller är det här någonting som jag vill ha kvar? Eller?
På nivån, jag vet inte vad den här växten är för någonting. Vad tror du? Men till mitt dilemma, det är att när den då kommer med svar, tips, åsikter, så tycker jag att det låter så oerhört töntigt att säga: ja, men Gemini tycker att vi ska göra så här. Som min fru frågar: ja, men vad ska vi plantera här? Ja, men Gemini tycker att den här blomman hade passat jättebra. Det låter ju för töntigt, rätt ord kanske.
Ja, jag tycker du har outsourcat för mycket av din egen smak. Om det är någonting som man vet om AI känns det hittills, är väl att deras smak är ganska dålig och begränsad. Den kan ju berätta vad det är, men inte vad du ska göra med den. Jag tror du förväntar dig för mycket av Gemini. Det där problemet är, du ställer fel fråga, tror jag.
Alltså jag vet ju att Gemini kan mer om trädgård och växter än både mig och min fru tillsammans, så då tycker jag inte att det är fel.
Nästa steg kanske är motsatsen istället då, att du outsourcar även liksom trädgårdsarbetet till en robot som är styrd av AI, så slipper du delta i det här överhuvudtaget. Då kan du bara gå ut som mer som en godsägare och titta på dina ägor och se: vad har AI gjort i min rabatt?
Det var en fin framtidsbild. Vi får väl sikta på det helt enkelt.
Du lyssnar på Tech Brief, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Björn Jeffrey och är tech-analytiker.
Och jag heter Henning Eklund och är tech-reporter.
I dagens avsnitt: världens största börsnotering, SpaceX, kan hamna i svenska pensionsfonder snart. Sydkoreanska företag delar ut miljonbonusar till sina anställda. Och vi har valt veckans Tech Reboot i kategorin nördhumor. Förra veckan så nämnde vi ju SpaceX börsnoteringen lite kort, men jag tycker det finns anledning att stanna kvar vid det här. Det ser ut att bli världens största IPO, alltså börsnotering i alla kategorier. Och dessutom så gör ju bolaget mer än bara de här raketerna. De gör också bredbandssatelliter, och då den stora nya inriktningen är ju AI-tjänster.
Det har varit väldigt stort intresse för, vilket man kan förstå. Det är ju det här bolaget som kanske ska liksom etablera kolonier på Mars, och deras Starlink avgör kriget i Ukraina, och de styr både som det som tidigare hette Twitter X och även XAI med chatbotten Grok. Så de gör ju väldigt mycket som påverkar folk. Vi fick också en fråga om detta från Fredrik, som undrar om den här börsnoteringen också. Och jag tänkte att vi kanske inte ska liksom djupdyka i exakt verksamheten, utan snarare titta på, om man ska säga, som spelet bakom börsnoteringen och hur den i förlängningen påverkar alla er lyssnare.
Det kan nämligen bli så att SpaceX, trots då den här väldigt, väldigt höga värderingen som det här bolaget har i förhållande till dess storlek, och den här också väldigt ovanliga kontrollstrukturen från Elon Musk, som kommer äga ungefär 85% av rösterna, vilket gör att han kan styra och ställa lite som han vill. Det här bolaget kan då leta sig in både i ert sparande och i er pension, lite vare sig man vill eller inte. Men du var inne på det lite, Henning, så här, men vad är SpaceX för bolag egentligen? För de har ju blivit någonting ganska annorlunda. Alltså de flesta tänker på det som ett rymdraketbolag, men nu har det ju ändrats en hel del lately.
Ja, det första man kommer att tänka på är de här Starship som skjuter upp rymdraketer som sen landar igen. Och det var väl den jättestora innovationen. Liksom, att tidigare har det varit svindyrt att skjuta upp saker i rymden för att raketerna är liksom engångs. Du kan inte använda dem igen. Men SpaceX har liksom lyckats med den egentligen helt fantastiska ingenjörsmässiga liksom utmaningen att få den här raketen att landa så man kan använda den igen. Och det var ju väldigt stort i början, men det är ju fortfarande så här många år efter liksom att de knäckte den koden, är det fortfarande lite oklart liksom exakt hur viktigt är det här och hur kommer det kunna användas. Men det har gjort det billigare att skjuta upp saker i rymden. Det man har skjutit upp är då Starlink, som vi pratade om innan, som är ett, egentligen den delen av det bolaget som går bäst, som tjänar pengar. Och sen har ju också xAI, som äger X, tidigare Twitter, inkorporerats i det här bolaget också. Så det är ju ganska spretigt, men det är de här tre benen kan man ju säga. Rymdraketer, Starlink och AI.
Och de första två, de kan man ju förstå, för att man, det är svårt att bygga ett satellitnätverk om du inte får upp satelliterna i rymden, även om man såklart kan ta in ett annat, en konsultraket kan man göra. Det gör ju även Starlink, det gör ju även SpaceX, de skjuter ju upp saker åt andra också, så det är klart att det går. Hur de här AI-tjänsterna, hur relevanta de är för rymdverksamheten är ju inte supertydligt för någon utifrån, annat än att de ska eventuellt bygga någon slags datacenter i rymden, har de pratat om, men det, där ligger vi väl. Vi är ganska långt bort ifrån att det blir något sånt i närtid i alla fall.
Ja, precis. Men huvudfokus för det här poddavsnittet är då lite hur den här börsnoteringen påverkar oss alla. Och det är ju med att den kan liksom leta sig in i våra pensionsfonder, i våra indexfonder, i och med börsnoteringen. Vi har tidigare pratat lite om Nvidia, som blivit liksom väldigt tungt oavsett vad du har för sparande nästan, så liksom är Nvidia en ganska stor del av det, till exempel i den här AP7 Sofan soffliga fonden, trots att man kanske liksom inte riktigt, många nog inte riktigt medvetna om det. Är det samma grej med SpaceX då som vi har varit med Nvidia tidigare?
Ja, men det är liknande. Det är inte exakt samma, för det finns en hel del regler för hur de här, hur det går till. Var hamnar nya aktier, hamnar de med vilka kriterier, hamnar man i olika sådana index som det kallas. Men nu ser det ut som att de håller på att runda då ett par av de här reglerna, och några regler håller på att ändra sig, och det ser ut som åtminstone de ändras specifikt för SpaceX skull. Precis när de kommer strax innan så ändras en massa regler, och det gör att det händer lite underliga grejer som inte brukar ske.
Okej, men vi får ta det från början här så vi alla hänger med. Hur kommer SpaceX då in i mitt pensionssparande, vare sig jag vill eller inte?
Jag tänkte att vi skulle börja med en relativt välkänd herre för ett par stycken. Lyssna på den här killen.
The best single thing you could have done on March 11th, 1942, when I bought my first stock, was just buy an index fund and never look at a headline, never think about stocks anymore, just like you would do if you bought a farm. You just buy the farm and let the tenant farmer run it for you. And I pointed out that if you'd put $10,000 in an index fund that reinvested dividends, and I paused for a moment to let the audience try and guess how much it amount to, and it would come to $51 million now.
Vem var det här som pratade då, Henning?
Jag som brukar quizza dig i podden, inte tvärtom. Jag ska säga direkt att jag inte känner igen rösten. Om man ska gissa på någon som, han sa att han köpte sin första aktie 1942, då gissar jag på Warren Buffett, bara för att det skulle passa åldersmässigt.
Ja, det stämmer bra. Det här är ju en, jag ska säga, han är ju nu i den listan på väldigt, väldigt rika människor. Mycket längre, väsentligt längre nu än vad det var back in the day. Men Warren Buffett har ju varit på den listan länge.
Kan man säga. Minst,
mycket välkänd investerare i världen. Och han hävdar ju då att man egentligen, om man inte vill hålla på och välja massa aktier, så säger jag ju du köper bara en indexfond. Det är liksom hans klassiska råd. Det är ju inte det han själv håller på med, men det är hans råd till vanliga privatpersoner. Och jag skulle kanske vilja påstå att i just det här fallet, och givet vad som håller på att hända med SpaceX, så är det möjligt att det här rådet kanske inte kommer åldras riktigt så bra som det har gjort fram till den här punkten. Men jag ska komma med en förklaring till varför jag tycker att Warren Buffett kanske har fel numera efter den här pausen.
Vi pratar om SpaceX och hur den aktien kommer leta sig in i en sparande efter börsnoteringen. Björn stack ut hakan lite och sa att Warren Buffett möjligen har fel när han säger att man ska köpa indexfonder. Det är ju ett råd som många svenska så här, investeringsrådgivare och så ger, att så här, om du inte är intresserad av aktier, köp bara vanliga indexfonder. Du får svara nu på varför. Varför är det här ett dåligt råd? Varför är Warren Buffett fel?
Ja, men generellt sett så kan man väl titta på Warren Buffetts track record och säga han brukar ha rätt. Och det har nog varit, det är nog generellt sett ganska bra, en bra idé att köpa indexfonder om man inte är så intresserad av att välja och vraka på börsen själv. Men jag tänkte då att jag kanske kan förklara hur ett sånt här index funkar och varför man ska bry sig om det överhuvudtaget. För det är först då man kan förstå lite varför den här SpaceX-grejen är så konstig och varför den ställer till en del sådana här regler. För egentligen är liksom ett index är ju en samling av aktier som olika företag sätter ihop. Det finns en massa man har säkert hört talas om. S&P 500, ett känt aktieindex som då ska anses vara liksom de 500. Det är inte de 500 största företagen i USA, men det är väl den mest förenklade bilden man kan ha. Men det finns en massa andra kriterier också. Nasdaq 100 är ett annat, det är mer teknik. Det är inte bara aktier som är noterade på Nasdaq, så finns det ju en annan amerikansk börs som heter NYSE till exempel. Och när man då bygger liksom en fond så har du antingen då, så har du en aktivt förvaltad fond och då väljer du och vrakar. Sitter du på alla aktier och tänker jag tror att den kommer bli bra, jag tror att den här inte kommer bli bra. Eller så har du då en passiv fond och de passiva fonderna, de följer de här indexen. Så att indexen har en väldigt stor impact i detta, och det är ofta det här man har i sin pension. Det har du säkert i ditt sparande också, kan jag tänka mig.
Ja, och det som man ofta får som tips som småsparare är att så här, välj en passiv fond med låg avgift, för grejen är att de aktiva fonderna har ofta lite högre avgift för att du ska sitta någon och jobba och aktivt sitta och utvärdera liksom vilka bolag ska vi köpa. Men de här indexnära fonderna, de gör ju egentligen oftast i alla fall inget aktivt arbete, utan de ser liksom okej, är Nvidia 5% av det här indexet, då ska vi ha 5% Nvidia i fonden, och sen behöver man inte liksom tänka mer på det, utan det går liksom per automatik.
Ja, exakt. Och då har man ju outsourcat till då den här passiva fonden, och den passiva fonden har egentligen outsourcat till det här indexet och säger vi följer det här indexet. Ett exempel på det är då den här soffliga fonden som du var inne på, AP7. De är inte en passiv fond, men de är det som kallas för indexnära, det vill säga de försöker hålla sig så nära man kan till ett index som heter MSCI, och det är själva företaget som gör det, och All Country World Index. Det här är en global fond som försöker sprida över väldigt många bolag över hela, så man får liten bit av många saker.
Det är en smart grundidé att man ska ha många olika länder, alla olika länder, alla olika branscher. Det som har varit grejen senaste åren har ju varit att utvecklingen i USA har ju varit så oerhört stark på börsen bland specifikt techbolag, så att den här indexet som egentligen ska liksom sprida riskerna väldigt mycket blir ändå väldigt mycket tech och väldigt mycket USA, eller hur?
Ja, för ju bättre saker det går, då växer de i storlek på något vis. Och som du är inne på, så har ju de här indexen då som hade kanske en avsikt för 20 år sedan har gradvis blivit någonting annat. Även om du då tänker att du köper en global fond, så kan det mycket väl vara kanske 60% USA, för att USA-börsen har gått så starkt. Och du kan i då den här soffliga fonden, som är den fonden som, ja, om du som lyssnar inte har gjort några val med din pension alls, då har du den fonden. Det är där dina pensionspengar. Och av de 10 största innehaven i den fonden, då är 9 av dem techbolag och 8 av dem är amerikanska. Så oavsett vad man då tänker att man kanske har, så får man mycket av det här ändå. Så att av det här kan man väl dra slutsatsen att det spelar väldigt stor roll hur de här indexen sätts och vilka regler som finns, vilka aktier får vara med i de här indexen från början. Och det är det som nu verkar lite sketchy, tycker jag.
Jag börjar se kopplingen till SpaceX här.
Ja, för hur kommer man då med i det här? Då finns en lång rad kriterier, och exempelvis ska det exempel vara man ska vara ett lönsamt företag, man ska vara stor på ett visst vis, det ska finnas liksom en tillräckligt stor notering, för att det noteras ju bolag hela tiden som inte kommer med, det ska finnas tillräckligt mycket aktier att handla med och så vidare och så vidare. Och det gör man ju för att man då ska skydda indexen i princip, att bara för att Hennings trädgårdsverksamhet AB börsnoteras betyder inte att alla index behöver köpa det. Men nu börjar då Nasdaq, där SpaceX ska noteras, har ändrat en del regler. Börjat med något som heter fast entry. Det låter ju bra, alla gillar ju fast. Men i det här fallet så är det en massa regler som ändras som gör att de kan komma med i det här indexet som heter Nasdaq 100 väldigt snabbt. Så att även om de egentligen med de vanliga reglerna inte skulle kvalificera sig, för exempelvis då de förlorar en massa pengar, det här är inget lönsamt företag, de förlorar massa pengar, då skulle de egentligen vara diskvalificerade för det här, men de håller på att göra undantag just för att trycket är så stort och att intresset är så högt och att det här är en sån otroligt stor börsnotering, och det gör att de kanske kommer leta sig in i de här indexen egentligen, trots att de här reglerna är till för att hålla ute den här typen av bolag.
Och då kommer indexfonder, AP7 och så vidare behöva köpa SpaceX då antagligen.
Det kommer åtminstone bli ett väldigt stort tryck, för sagt, det finns ju olika index och varje fond följer olika grejer. Men det finns ju ett stort tryck att när det blir en sån här jättenotering på det viset, då blir marknaden lite konstig. Lite det som du var inne på tidigare med att techbolagen som helhet har ju liksom ställt till det för globalfonderna. Det var inte riktigt så det var tänkt att vara, men det är så det har blivit. En sån här typ av jättenotering skulle kunna ställa till det för alla andra. Och det kan nästan bli att man tvingas stå när man ska följa alla de här indexen. Du tvingas köpa SpaceX, även om du kanske när du tittar på det som enskild aktie skulle tänkt, herregud, det var dyrt det här ser ut.
Mm, det är ju, och det är ju som gör det extra anmärkningsvärt är ju liksom vilket konstigt bolag SpaceX är. Vi sitter ju inte i den här podden och säger så här, ger köp eller sälj råd kring aktier. Man kan ju bara konstatera fakta då att SpaceX omsätter lika mycket som Kraft Heinz, såg jag här förut. Det är alltså, de är mest kända för att göra ketchup och majonnäs. De, Kraft Heinz då, värderas till 18 miljarder dollar på börsen. SpaceX ska då IPOas till en värdering på 1750 miljarder dollar. Det säger någonting om hur konstigt det här bolaget är.
Ja, verkligen. Och man brukar titta på liksom försäljningen, så brukar man titta så här, hur många gånger försäljningssiffran då, så Kraft Heinz är då ett lägre, för där tror man kanske att tillväxten i ketchup och majonnäs inte är så där jättestor, och det är väl fine. Men även om man jämför med lite mer jämförbara bolag då, så titta på exempelvis Apple eller Microsoft, som är ju liksom inga rymdbolag, men det är ändå techbolag som också håller på med den här typen av grej med AI-verksamhet och så vidare. Då är ju SpaceX liksom proportionerat värderat 5 gånger högre ungefär. Och det är väldigt ovanligt än de här bolagen som i sin tur har en ganska hög värdering för att de har stor tillväxt. Ibland så pratar man ibland, det kanske man har hört om PE-tal, det står för price earnings. De har alltså ett negativt PE-tal för att SpaceX har inga earnings, alltså de har ingen vinst. Det går inte att räkna ut ett PE-tal, utan det är ett negativt tal. Det är ju inte ovanligt för företag överlag, men det är ovanligt på den här nivån när man är så oerhört stor och man begär en sån värdering. I vanliga fall så kanske börsen hade sagt okej, det är fint att ni förlorar pengar, men då kommer vi värdera ditt företag därefter på grund av det och säga så att om när ni blir mer lönsamma, då kanske värderingen ökar. I det här fallet så verkar ju liksom lönsamheten i SpaceX inte ha någon som helst effekt på vad man tror att SpaceX värdering kommer att bli.
Och om de når upp den här värderingen, bara för att ge liksom en liten ytterligare inblick i hur sjukt hög den är, det ska alltså de kliva in på plats 9 bland världens högst värderade bolag, liksom från att ha varit onoterade till att vara då högre värderat än Tesla och Meta till exempel. Kliva liksom rakt in på topp 10, det är ju unheard of.
Ja, det är helt unheard of, och det är det som gör att det här sannolikt då när det sker, vilket kommer nog sannolikt bli i slutet av nästa vecka, kommer det här bli världens största börsnotering. Och när det blir en sån effekt och den kommer in och den blir så stor redan direkt, då blir det väldigt svårt för alla att undvika detta. Så om man har indexfonder eller såna här indexnära fonder, då är sannolikheten ganska stor att de här kommer att behöva köpa SpaceX. Även om de tittar på det och säger, herregud vad dyr den är, jag tycker det här verkar som att det är mycket risk. Jag förstår inte om vi måste bygga datacenter i rymden, jag förstår inte varför vi betalar och så otroligt mycket pengar för en AI-verksamhet som inte har någonting med rymdraketer att göra. Alla de den typen av invändningar kan man ha, men det spelar ingen roll. För att om de måste köpa det här, då hamnar det i alla våra sparanden ändå och alla våra pensioner, oavsett vad man tycker om den här specifika saken.
Man kan ju tänka på Elon Musks tidigare succé, Tesla. Det var ju också liksom utskällt, hur kan det vara så högt värderat fast de går med jättestora förluster, de kommer inte tjäna pengar. Har ju vänt, gör vinst, går väldigt bra på börsen, fortfarande väldigt högt värderade. Alltså Musk-förespråkarna skulle ju kunna säga att det är samma sak med SpaceX, det kommer bli som för Tesla, och då kanske den här värderingen är motiverad.
Ja, skulle SpaceX ha samma utveckling på börsen som Tesla haft de senaste åren, då är ju det här en dundersuccé för alla inblandade. Tesla-aktieägare, det finns ju en lång svans med personer som har blivit väldigt, väldigt förmögna på att tro på Elon Musk tidigare. Han har ju från ett börsmässigt perspektiv verkligen levererat för dem. De har blivit super, super förmögna med detta, och skulle det vara så även i det här fallet, då klart, då är det ju bra att man har att man äger den här aktien indirekt, för det är en typ av värderesa som man vill vara med på. Man får väl hoppas då, för svenska pensionssparares skull, att det är precis detta. Att det här SpaceX är Tesla 2.0 på något vis. Men när man tittar på det utifrån just nu så tycker jag snarare det ser ut som att vi än en gång finansierar världens rikaste mans lilla företag.
TechBrief presenterar veckans.
Vi har veckans tech-reboot, eller lite en variant av detta åtminstone. Vad som har hänt här är att OpenAI-grundaren Andrej Karpathy, de har ju väldigt många grundare som bekant, men det här är en av dem. Han ska börja jobba på Anthropic. Det här börjar bli liksom lite som en idrottsstjärna, vet. Man går från liksom Chicago Bulls till Lakers, eller man går från Real Madrid till Barcelona. Det börjar liksom nästan tradas, inte riktigt så, men för varje individ är det. Det tycker jag kanske i sig är lite oroväckande.
Ja, det är ju verkligen som transferfönstret, och det finns ju liksom folk som är helt inriktade på att följa de här övergångarna och sen liksom, vad kommer innebära för AI i framtiden. Men smarta personer säger att det är väldigt stort att han går till Anthropic i alla fall.
Ja, och i idrottsvärlden så har man ju då massa kommenterande poddar och tv-program och liknande som pratar om detta. Men det är klart att när någonting sånt här händer i techvärlden så finns det ju ett väsentligt roligare och ett väldigt mycket mer nördigt sätt att förklara hur det här går till. Och då är det någon som har då AI-genererat det som är tech-rebooten, det vill säga ett nytt avsnitt av The Office när Andrej Karpathy ska börja på firman. Så här kan det låta då.
All right, everyone. I'd like you to meet somebody. This is Andrej Karpathy, Stanford PhD, co-founder of OpenAI. Ran Tesla autopilot, meaning he literally taught cars to see. And the man who coined the term vibe coding.
I heard he's earning six figures per hour. I am happy for him. Like, really happy.
Alltså det är ju väldigt roligt med bild också, för då ser du liksom hur Dario Amodei sitter och typ tittar ner i tangentbordet och sen tittar upp när Andrej Karpathy kommer in i rummet. Ja, det är ju underbart. Det är ju sånt här man ska ha AI till.
Ja, man ser ju att det är AI, men det är väldigt bra. Och
det låter ju som, liksom, det låter ju som Steve Carell.
Alltså, verkligen. Verkligen, rösten är riktigt bra. Så det, nu kanske skapas liksom en ny mediegenre här som inte är den här sportgrejen, utan mer hur kan vi presentera i technyheter på ett ännu nördigare sätt än vad som redan pågår. Jag ser liksom en ny genre under framväxt här.
Eller att du, när något händer på ditt jobb, nu ska jag välkomna en ny kollega, gör ett The Office-avsnitt om denna.
Bra tips för alla, jättestark start för den nyanställda.
Jag har ytterligare en bekännelse att göra i den här podden. Inte bara låter jag Gemini sköta trädgårdsarbetet. Jag är också lite av en Koreaboo.
Okej, det vet jag inte ens vad det är för någonting, men det låter, jag blir oroad över dig direkt.
Ja, men det är en person som är överintresserad av Korea, koreansk kultur. Jag tror att det är väldigt negativt laddat, så jag kanske inte ska identifiera mig som att det liksom är väldigt ytligt och sådär egentligen. Men det började med ett stort e-sportintresse. Sydkorea har e-sportmäckat på världen. Man kanske kan förstå hur häftigt land det är bara genom att höra på deras e-sportkommentatorer. Vad säger du, Björn, om detta?
Det är ju fel på entusiasmen och energin. Jag har ingen aning om vad de pratar om såklart, eller vad som pågår, men det låter som det är med, ja, high energy.
Kan man uppbringa den entusiasmen för spelet StarCraft Brood War, så tycker jag att det är ett land värt att vara väldigt intresserad av. Jag har däremot, ska jag känna då, en riktigt dålig Koreaboo. Vi har aldrig varit i Korea. Det vet jag däremot att du har varit.
Ja, men jag har varit där ett par gånger faktiskt. Jag har varit på både privat och med jobb. Bland annat har jag varit då och gjort grejer med Samsung. Och då behöver man liksom åka till det här som heter Suwon, som är liksom i princip en stad som bara består av Samsung. När jag var där och träffade dem så pratade vi om då ett, något R&D-team som jag jobbade på, som var 6 personer, och då sa de, ja, vi har också mycket R&D. Vi har 280 000 som jobbar. Så det var en humbling experience.
Ja. Det är ju ett helt enormt företag som ju har varit ganska mycket i nyhetsflödet senaste veckorna och senaste dagarna för dess enorma betydelse för AI-världen bland annat. Det började så här. Det här var protester utanför deras chipfabrik som fackklubben på Samsung höll, och som du sa är det en viss skala här, så då de här protesterna var det 40 000 anställda som satt ute med plakat, karikatyrer av ledningen och ropade slagord, och det var då hot om strejk. Bråket handlar egentligen om någonting som jag tror att vi alla borde tänka lite mer på. De här enorma vinsterna som skapas av AI-boomen, hur de ska fördelas. Men vi kanske ska ta det lite mer från början. Björn, vet du vad ett HBM-chip är för någonting?
Inte HBM specifikt, men jag antar att de flesta som inte har svinbra koll på Samsung tänker mest på mobiltelefoner och tv-apparater och sånt. Men jag vet att de är ju enorma tillverkare av chip åtminstone, men HBM specifikt vågar jag inte säga exakt vad det är.
Nej, det är helt okej. Jag visste inte heller detta förrän jag började researchen. Det är då High Bandwidth Memory, och det är ett väldigt avancerat chip som används av till exempel Nvidia i deras GPUer. Och den här businessen har blivit mycket större och mycket viktigare än till exempel mobiltelefonerna och tv-apparaterna som vi kanske egentligen förknippar Samsung med mest.
Och det är klart att i AI-ekonomin så har man ju varit ett enormt fokus väldigt mycket på minne den senaste tiden. Många andra bolag har ju gått jättebra även i samma kategori. Men allt som har blivit någon slags flaskhals har ju gått bra på börsen. Lite oavsett vad det är för någonting. Om det är någonting som på något vis hänger ihop med Nvidia-chip eller AI-ekonomi eller på något vis, så har ju nästan varje sån här komponent har ju stuckit på börsen åtminstone.
Ja, men ungefär någon gång förra året så blev det här en riktig flaskhals, att de här chippen fick man liksom inte tag på. Det går inte att skala upp produktionen tillräckligt snabbt. Och det finns i stort sett 3 bolag i världen som kan tillverka dem, för det är väldigt komplicerat. Och det är Samsung, det är ett annat koreanskt bolag som heter SK Hynix, och så är det amerikanska Micron. Ledande frågan kanske, tror du att det har gått bra på börsen för de här 3?
Alltså Microns kurva, den har jag faktiskt sett åtminstone, ja. När jag kommit ihåg, men vi pratar ju 100-tals% här i alla fall, för det är ju en helt, har ju varit en galen utveckling. Micron har ju funnits jättelänge, och det har ju även liksom SK Hynix och de här också som har gjort det länge, gör ju vad jag förstår ungefär samma sak som vi gjorde tidigare. Det är bara att den här flaskhalsen har då liksom gasat upp det. Men berätta, hur bra har det gått?
Ja, men på senaste året då, Samsung upp 446%, och det är ju från liksom väldigt höga nivåer. De har ett väldigt stort bolag även innan det. Micron 679%, SK Hynix 910% då på ett år.
Ja, det är vansinnigt. Det är sånt här man brukar se i sådana penny stocks i normala fall, sådana liksom jättemikroskopiska aktier som inte håller på med någonting. Men det här är ju gigantiska företag som växer med så mycket. Det är ju i princip helt unheard of. Det händer i princip aldrig om det inte är någon otrolig anomali. Och det är väl det som vi upplever just nu, precis det.
Ja, men det är lite en historia som man inte hört så mycket om. Då. Nvidias börssuccé tror jag att alla liksom känner till och har gjort det ganska länge. Men att de här är ju en jätteviktig underleverantör då till Nvidia-förlängningen. Och i AI-boomens början pratar man ibland om att så här, de här AI-labben är guldgrävarna och Nvidia är de som säljer spadarna som guldgrävarna behöver. Men nu är det nästan som att Micron, Samsung, SK Hynix är de som säljer spadarna till Nvidia.
Och det är ju en fantastisk position att vara i, men det är också intressant liksom vilken fördröjning som börsen rör sig med. Först är det så här, vi måste köpa Nvidia, sen bara, det blir för dyrt, vi måste köpa de som säljer grejer till Nvidia. Och snart blir väl de som säljer någonting till Micron som i sin tur säljer någonting till Nvidia som kommer liksom sticka.
Ja, men precis. En siffra som bara sätter det här i något slags sammanhang. Samsung gjorde 2025 en vinst på $31 miljarder motsvarande. 2026 då analytikernas prognos $151 miljarder. Så från 31 till 151 miljarder på ett år.
Ja, det är ju helt otroligt. Helt otroliga siffror.
Och det här är ju då liksom själva anledningen till att fackklubben på Samsung hade de här enorma protesterna. Och det ledde ju då fram till ett skarpt hot om att ta ut 48 000 anställda i 18 dagars strejk. Och kärnfrågan är ju då liksom de här enorma vinsterna som Samsung gör. Facket menar att det borde ju gå till de anställda också. De borde ju få ta del av det om det går så bra.
Ja, jo, det är klart. Har man 48 000 anställda som man kan få att inte gå till jobbet, då har man en ganska stark förhandlingsposition. Men det intressanta här är väl, de gör ju ingenting annorlunda nu än vad de gjorde tidigare. De gör ju fler av samma sak. Men det är klart att det är bara när det går bra som man plötsligt ska dela detta, och kanske inte när det går dåligt, vilket det också har gjort för de här bolagen historiskt. Mm. Men det var ett tag sedan vid det här laget.
Ja, det är ju ett... Så är det ju. Och det är ju inga personer som liksom svälter direkt. Det är ingenjörer på Samsung. Det är ju ganska välavlönade jobb med koreanska mått. Men det facket vill ha då är ett bonussystem där 15% av vinsten årligen sätts av för att delas ut till bonusar till de anställda.
Och det är klart att sitter man då med den här vinsterna och för den delen de här prognoserna då om att man ska göra ännu mer vinst, då ringer facket och säger, guess what? 48 000 personer kommer inte att jobba i 3 veckor. Så det, man fattar ju att det blir dålig stämning i Korea.
Ja, och de jämför det då med SK Hynix, då den stora konkurrenten, som har ett sånt här system där 10% av vinsten årligen sätts av och fördelas ut i bonusar. Och om prognoserna för deras vinst slår in, så skulle det innebära att en vanlig anställd på SK Hynix i snitt får 5 miljoner kronor motsvarande i bonus. Det är ju väldigt saftigt.
Alltså, otroligt. Man drar sig till minnes när Svenska Dagbladets ägare Schibsted gjorde sin gigantiska affär och sålde alla sina sajter som Blocket och så vidare. Mm. De sålde alla dem. Då blev vi liksom ett av de mest förmögna medieföretagen, kanske i världen, men åtminstone i Europa. Hur mycket bonusar var det vi fick av det, Henning? Hur blev det? Påminn mig nu. Var det i 5-miljonersklassen eller hur låg det till?
Nej, det var nog noll nog svaret på den.
Lunchmacka.
Ja. Ja, men vi fick kanske någon macka och smoothie möjligen också till och med. Så nej, fackklubben här kanske borde varit lite mer offensiv. Vem vet? I Korea så blev det här ju väldigt, väldigt stort. Alltså det är kanske svårt att greppa nästan, men hälften av börsen i Seoul består av Samsung och SK Hynix. Det är ju helt sanslöst. Det är lite som att halva Stockholmsbörsen skulle vara Volvo Ericsson ungefär. Så det är som hela landets ekonomi står ju och faller med det här.
Ja, då kan man fatta att det här är större än en enskild, vad man kan tycka var girig fabriksarbete, utan det här är ju liksom en nationell kris om det här skulle bli verklighet.
Precis, och regeringen var involverad, det var medlingsförsök fram och tillbaka, presidenten uttalade sig liksom, och sen då precis innan strejken skulle bryta ut förra veckan så kom detta.
Hallå. 우선 저희 입장 먼저 말씀드리겠습니다. 네, 저는 초기업노동조합 삼성전자 지부위원장 최승우입니다.
Nu är min koreanska lite halvsvajig, men han lät ju inte lika arg och lika entusiastisk som StarCraft-kommentatorn, så jag antar att det här var lite mer normala besked.
Ja, men det var då den fackliga ordföranden som då 90 minuter innan strejken skulle bryta ut gick ut och sa att vi har en överenskommelse. Det var liksom sista minuten överläggningar med regeringen inblandade, och de sa att de har kommit fram till ett bonussystem. Och det här innebär då att de anställda i minneschip-divisionen av Samsung specifikt då får bonusar som i år skulle motsvara ungefär 3 miljoner kronor. Hälften i aktier, hälften i kontanter.
Ja, för ändå ett otroligt bra utfall. Mm. Ja, hats off till den lokala fackordföranden som lyckas få fram 3 miljoner. Det sätter ju ändå ribban för andra fackbossar, tycker jag. Här finns någonting att lära.
Ja, men det är ju ändå en intressant fråga att vissa blir extremt rika på den här AI-boomen. Vi pratar om liksom Nvidia först och sen nu kanske Samsung, Hynix, Micron. Alltså, var hamnar de rikedomarna idag och var borde de egentligen hamna? Det tycker man ju olika om, såklart, beroende på vad man har för politiska åsikter och inställning i största allmänhet. Men det är ju en diskussion som jag tycker att vi kanske borde ha lite mer än vad vi har just nu.
Ja, och både då i det här fallet är det de som tillverkar
man ska säga Nvidias spada då, om man ska ta den jämförelsen. Men det har ju också funnits samtal om så här, men borde man inte kompensera alla den, alltså den ekonomiska verksamheten som kanske försvinner.
Mm.
Det finns ju många branscher som riskerar att försvinna helt och hållet. Det finns ju definitivt många som förlorat jobbet. Sen får man se om det där håller i sig eller inte. Men om man bara tittar här och nu så kan man ju tydligt se att det finns några ganska få otroligt stora vinnare och en ganska lång lista av förlorare. Och även där har det varit snack om så här, borde man åtminstone inte kanske inte dela ut pengarna till alla, men i alla fall kompensera de som har förlorat en massa. Det borde kanske också skäligt. Så det är också ett samtal som har varit lite för tyst.
Ja, men just när det genereras väldigt mycket pengar och rikedom för vissa aktörer i den här branschen då. Men kanske för full transparens ska jag säga att jag sitter i fackklubben här på Svenska Dagbladet bara. Alltså, om någon tycker att jag är partisk, så Journalistförbundet är ju helt opolitiskt så, men man kan ändå som fackligt engagerad inte undgå att tänka på en annan nyhet från veckan. Meta, som man då kan konstatera, gjorde en vinst på ungefär 60 miljarder dollar förra året, som då sa upp 10% av personalstyrkan, ungefär 8000 personer som får sluta på sina jobb.
Här läckte det ju lite kring hur det här går till. Just den här liksom massiva, alltså uppsägningar är ju såklart logistiskt krångligt att få till. Hur ska man kunna prata med alla samtidigt och så vidare? Men man kan ju göra det mer eller mindre snyggt. I det här fallet var det ju, man försökte logga in. Och så gick inte det. Och då har man liksom blivit utsänkt. Och de har fått ett mejl när du låg och sov och sa, jag läste en ändring, men du har fått sparken. Och du kan inte ens logga in på din dator längre. Det var kanske inte det absolut snyggaste sättet att sköta det heller.
Och det finns då uppgifter också om att de här anställda, både de som fått sluta och de som jobbar kvar, har mer eller mindre tvingats installera mjukvara på sina datorer som läser av allting som händer på skärmen, för att det sen ska kunna användas för att träna en AI som ska kunna utföra det jobbet i ett senare skede då.
Det här är så dystopiskt. Det här känns som ett Black Mirror-avsnitt nästan. Men det är skönt att det finns folk som använder AI på så konstruktiva sätt som att massövervaka sina egna anställda.
Ja, men man kan se på exemplen Samsung och Meta och tänka att det finns uppenbarligen olika sätt att fördela AI-vinsterna på.
Du har lyssnat på TechBrief från Svenska Dagbladet. I studion denna vecka var jag, Björn Jeffrey och Henning Eklund. Vår producent är Tove Leffler och vår redaktionskollega heter Sofia Sinclair. Vignetten skrevs av Stefan Storm och vår ansvariga utgivare är Lisa Irenius. Ljudklippen i podden kom från CNBC, Sid Sachs på X, YouTube-kanalen Disasterm, JTBC News och Deutsche Welle. Vi är tillbaka på måndag igen och då svarar vi på var alla pengar till AI-investeringar kommer från egentligen.